Välkommen till den andra delen i mitt bibelstudium över bönen Fader vår som du finner i Matteus kapitel 6. Förra programmet så kom jag igenom det första ordet, Fader. Och med den takten skulle det väl ta ungefär 58 veckor att komma igenom hela bönen. Men jag tror att vi ska kunna öka den takten något idag. Om du inte har hört det förra programmet så kan du hitta det på maranata.se eller om du söker dig tillbaka till tisdagen den 18 juni i Maranatas podcast. Men jag heter Paulus Eliasson, du lyssnar på Radio Maranata och nu ska vi tala om bönen Fader vår. Och jag tror att vi ska börja med att läsa ännu en gång den bönen som vi talar om, den som kallas för Fader vår eller Vår far, och som sagt hittas i Matteus kapitel 6 vers 9-13, och det är Jesus som säger så här: Så ska ni be: Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss ifrån det onda. Låt mig fråga så här. När du ber den här bönen Fader vår, om du använder den som en modell eller om du ber den ordagrant, så min fråga är så här: ber du den själv eller gör du tillsammans med församlingen eller tillsammans med andra människor? Och för min egen del, om jag ska svara på den frågan, så måste jag nog säga att som regel så ber jag den för mig själv. Jag brukar be Fader vår när jag vaknar på morgonen, och då ber jag den tyst för mig själv. Andra gånger när vi ber den här bönen är tillsammans när vi har möten i Rumänien, och då ber hela församlingen den här. Där jag växte upp i Maranata-församlingen så var det vanligt att vi refererade till den här bönen, men det var inte så vanligt att vi läste den i grupp. Och därför så kan man ju fundera på hur var det med Jesus. Hur tänkte sig Jesus att man skulle använda Fader vår? Alltså, tänkte han att man skulle be den för sig själv eller tänkte han att man skulle be den tillsammans med andra? Och med tanke på att han bara några verser tidigare har sagt att när man ber så ska man gå in i sin kammare och be i det fördolda, så tror jag att det är naturligt att tänka sig att det är en privat bön, om man säger så. Å andra sidan så är det en sak som är väldigt tydlig i bönen Fader vår och som jag inte la märke till på länge. Det var bara några år sedan som det här blev speciellt för mig. Och det är när man ser vem det är som ber. Alltså, vem är jag-personen? Eller rättare sagt, det finns ingen jag-person. Alltså, vi har ju personliga pronomen, sånt här som jag, du, han, hon, den, det, vi, ni och dem är väl de svenska pronomen som vi använder. Och genom hela Fader vår så används första person plural. Alltså vi, vår, oss och så vidare. Och vad betyder det? Vi säger alltså Fader vår, vårt dagliga bröd, ge oss idag, förlåt oss våra synder. Det kan ju i alla fall tyda på att den här bönen är tänkt att vara en slags gemensam bön. Men jag tror inte att det är det viktiga, alltså poängen i den här bönen. Att det viktiga är att det ska vara en bön som en person ber eller någonting som fler kan vara med på att be, så att man ber den tillsammans och säger Fader vår som är i himmelen. Men det betyder någonting att det används första person plural, för det kunde lika gärna ha varit min far som är i himlen, ge mig idag mitt dagliga bröd. Men jag tror att det betyder någonting att det används den här formen. Och det jag tror är att vi, när vi ber själva eller tillsammans med andra, oavsett när vi använder den här bönen och hur vi använder den, så är tanken att vi ska ha gemenskapen som vi har med andra människor i åtanke. Jag ber inte till min far, utan jag ber till vår far. Och båda sakerna är sanna. Han är min far och han är vår far. Men det är också en viss skillnad. Jag ber inte om att jag ska få bröd, utan jag ber om att vi ska få det. Jag ber att våra synder ska förlåtas och att vi inte ska inledas i frestelse. Och jag ska naturligtvis komma tillbaka till alla de här olika delarna. Men redan nu så vill jag påpeka att Fader vår inte alltså är en privat bön i betydelsen att den handlar om mig och mina behov. Och jag tror att när vi tänker på det så börjar ting falla på plats. Vi är inte öar i en flod utan som saknar kontakt med varandra och andra. Utan när vi ber Fader vår eller någon annan bön, vilken bön som helst, så gör vi det samtidigt som tusentals och kanske miljoner av andra kristna som vänder sig till Gud i bön med sina behov. Någonstans nere i Nigeria så finns det en kvinna som ber om sitt dagliga bröd. I Singapore så finns det en affärsman som ber om att inte ledas i frestelse. I Brasilien så finns det ett barn som ber om att bevaras ifrån det onda och så vidare över hela jorden. Just nu, i det här ögonblicket. Och inte bara är det värt att tänka på det globala perspektivet, alltså att vi har gemenskap med människor överallt på hela jorden. Det är också värt, tycker jag, att tänka på det historiska perspektivet. Du och jag, vi ber samma bön som apostlarna bad, som biskoparna i Nikea bad, som valdensarna och anabaptisterna och så vidare. Både kända troende och okända kristna i alla tider har bett Fader vår. Några, det är sant, mer ärligt och kanske intensivt. Andra som har rabblat den av gammal vana. Men oavsett så hör vi ihop både globalt och historiskt. Och det tror jag att det är värt att tänka på. Nu ska vi vidare till det som är egentliga huvudtemat för det här programmet, nämligen himmelen. Vi ber ju alltså, bönen börjar så här, vår far i himmelen, eller Fader vår som är i himmelen. Och vad det betyder att Gud är far, det har jag talat om tidigare, men vad betyder det här att han är i himmelen? Och jag tänkte att först så ska vi börja med att fundera lite på vad himmelen faktiskt är för någonting i den bibliska tankevärlden. Och då kanske det är bäst att börja med Bibelns allra första vers. Första Mosebok kapitel 1 och vers 1. Där står det: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och himmelen, eller kanske vi hellre skulle säga himlarna, för det hebreiska ordet shamayim, det står i plural. Och ofta så står också det grekiska ordet uranos, som betyder himlen, står också i plural i Nya testamentet. Och det är alltså en värld som Gud har skapat, och det är en värld som är skild från jorden. De nämns ju sida vid sida: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så vad är himlarna för någonting? Och just i den här versen i första Mosebok 1 och 1 så tror jag att det här uttrycket himlen och jorden, att det är ett idiomatiskt uttryck för att säga allting som existerar. Så man kan säga allting, himmel och jord, allting som existerar, det är ett uttryck för det. Men vi ska koncentrera oss här om himmelen, därför att det första som man kan tänka på när man hör ordet himlen, det är ju rymden, alltså universum. Om jorden är en del av det som existerar, så är himlarna resten av det som existerar. Och jag tror att när första Mosebok skrevs så var det så folk förstod den här texten. Men samtidigt så är det ju så att de hade en väldigt begränsad kunskap om vad universum var för någonting. De förstod nog att det var stort, att det var högre än berg och det låg ovanför molnen och tanken kunde inte sträcka sig till hur stort det var. Men utan varken teleskop eller rymdraketer eller avancerade former för observation så är det väldigt svårt att förstå hur oändligt stort universum faktiskt är. Jag tror inte att jag eller du heller kan förstå det även med modern vetenskap. Så när Bibeln säger himmelen så syftar den absolut på universum, men kanske framförallt i betydelsen det som vi ser när vi tittar uppåt, alltså solen om dagen och månen om natten, det ljusa blå som omger oss på dagen och det mörka svarta som omger oss på natten. Och det sägs inte i första versen i Bibeln att Gud bor i himmelen, men det är någonting som kommer fram väldigt tydligt i resten av Bibeln. Vi kan bara ta två exempel. Jag tar det första från andra krönikeboken kapitel 20 och vers 6. Och där står det om kung Josafat och han ber en bön, och där står det så här i vers 6. Han sa: Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folks riken i din hand, kraft och makt, och det finns ingen som kan stå dig emot. Alltså andra krönikboken 20 vers 6, här står det då: du är Gud i himlen. Och i psalm 115 så står det i den tredje versen: vår Gud är i himlen, han gör allt han vill. Det finns många andra exempel på det, men vi kan konstatera att Gud är i himlen. Men vad menas med det? Bor Gud uppe bland molnen? Bor han på en egen planet? Har han en bas någonstans ute i universum? Och jag tror att det här vi måste förstå, att Bibeln använder det här ordet himmel i olika betydelse. Det är därför himlen ofta står i plural, alltså himlarna. Ibland så talar ju vi om sjunde himlen, vi använder det som ett uttryck. Och det kommer från att inom viss teologi, framförallt under medelåldern, så sa man att det fanns sju nivåer av himlar. Det finns sju himlar. Och det sägs faktiskt i andra Korinterbrevet att aposteln Paulus hade varit i den tredje himlen. Utan att jag egentligen tycker att man kan dra alldeles för höga växlar på det uttalandet. För det är inte någonting som han utvecklar. Det talas inte om det på andra ställen i himlen, i Bibeln. Och vi vet inte, talar han om Guds tronhimmel? Talar han om en annan nivå av himlen? Det vet vi helt enkelt inte. Men man kan absolut säga att med ordet himmel så menar Bibeln olika saker. Ibland så menar den det blåa som vi ser ovanför oss, universum. Och ibland så menar de den plats eller den dimension där Gud bor. Och precis som Bibeln kan tala om någons hjärta som ett center för känslor och förståelse, trots att vi vet att det är en blodpump, så använder Bibeln ordet himlen för att tala om Guds värld. Och det ger verkligen mening, det är förståeligt, för himlen är mäktig över oss, den är ouppnåelig, den syns överallt. Och det är en bra bild för att beskriva det obeskrivliga. Men vad är det här obeskrivliga för någonting då? Jag tror att man för enkelhets skull kan säga att himlen, det är Guds område. Det är Guds rike, eller det är platsen där Gud regerar. Och om man ska beskriva det mer så är det också en andlig plats, alltså i betydelsen att den är icke-materiell, den är inte byggd upp av materia, av de saker och ting som vårt universum är byggt upp av. Gud är ande, sägs det i Bibeln, och änglarna som beskrivs som att de är i himlen, de är också andar, och därför så ska vi inte förvänta oss att vi ska hitta himlen ute i universum, att vi kunde ha öppnat en dörr eller dragit till en planet och att där skulle vi hitta himlen. Eller heller inte att himlen egentligen är uppåt sett från vårt perspektiv. Vi vet ju också att jorden är rund och därför så kommer det uppåt vara åt olika håll beroende på var på klotet man befinner sig. Och jag ska inte prata om alla aspekter och data som finns i Bibeln om himmelen. Men för vi är ju intresserade just den här bönen Fader vår. Och frågan är, vad betyder det för vårt böneliv, för mitt personliga böneliv, att Gud är i himlen? Och det finns en sak som vi ska komma tillbaka till i senare program. Det är den delen av bönen som säger: låt din vilja ske på jorden som i himlen. Det kommer ju alldeles strax. Först så säger han, Jesus, lär oss att vi ska be: låt ditt namn bli helgat. Och sen kommer det här: låt din vilja ske på jorden som i himlen. Så det finns massor att säga om det här och jag ska komma tillbaka till det. Men låt mig säga först någonting om vilken fantastisk tröst det är att vår far är i himlen. För det är det jag tror att det här uttrycket, det här sättet att beskriva Gud är menat att väcka i oss. För att den som regerar i himlen, det är den som har makten. Vi såg det i psalm 115 där det stod: vår Gud är i himlen, han gör allt han vill. Men vi kan se det också till exempel i Jesaja kapitel 6. I Jesaja 6 så har profeten Jesaja en vision av himlen. Några av Bibelns profeter hade såna här himmelska visioner. Och i den här visionen så sägs det med en gång att han såg någon sitta på en tron. Det står så här i Jesaja kapitel 6 och vers 1. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Och det här är alltså en himmelsyn, en syn av himlen, eller en tempelsyn. Han säger att hans mantel uppfyller templet. Och det är två saker som i biblisk tankevärld är nästan samma sak. Tabernaklet och templet tänkte man på som en slags jordisk kopia av det som var i himlen. Och precis som det i templet fanns en nådastol längst inne i det allra heligaste, så tänkte man sig att i Guds himmel så fanns det en tron, och Gud satt på den tronen. Och den här tronen är ju då naturligtvis en symbol på makten som finns hos den som sitter på tronen. Alltså den som sitter på en tron i himmelen, det är den som har den verkliga makten, skulle vi kunna säga. Och i den bibliska historien sen, om man följer den genom hela Bibeln, så berättas det om både andeväsen och om människor som gärna vill detronisera Gud, alltså sätta sig själva på hans tron i himmelen. De vill bli allsmäktiga, de vill regera över allt. Men den platsen, den får de helt enkelt inte, och det är Bibelns klara budskap att Gud regerar och alla hans fiender, de flyr från honom som agnar som flyger iväg i vinden. Det finns ingen som kan detronisera Gud på något sätt. Och låt mig ta en liten avstickare nu, men jag ska koppla ihop det här alldeles strax. För det finns i många religioner så har man gudar. I de allra flesta religioner så har man någon slags gud eller gudar. Och de bor ofta i himmelen. Eller i en dimension eller en annan värld. Och de kan vara allsmäktiga eller nästan allsmäktiga, i alla fall otroligt mäktiga jämfört med människor. Men de har alltså sina egna saker som de håller på med. De är inte så intresserade av människor och de är heller inte beroende av människor. De tycker om kanske att det kommer upp offerrök till dem och de kan lyssna på, eller de kan ignorera människornas böner. Det här finns i många både gamla och nya religioner. Men det som är gemensamt för de här gudarna i himlarna, det är att de är avlägsna, och det finns en separation mellan människorna och de här gudarna. De är i himlen. Ingen når dem. Därför att ju mäktigare någon är, ju mer de vet och ju mer de kan, desto mer ointressanta är ju de svaga och okunniga. Och det är ju egentligen naturligt. Vi kan ju tänka på vårt eget förhållande till myror eller kvalster. Hur intresserade är vi i dem? Antagligen inte så mycket, åtminstone inte när vi är ute och går en promenad i skogen eller när vi när vi går runt och gör våra alldagliga sysslor. Vi har andra saker att tänka på och det gör vi. Vi bryr oss inte så mycket om myrorna. Och sådana är gudarna i många religioner. Alltså de kan vara godvilliga eller ovilliga. Men sen så kan man ha vid sidan av de här stora mäktiga gudarna så kan man ha svagare gudar som är lite mer mänskliga och som bryr sig om människor och som vi kan närma oss lite lättare. Men de är ofta inte lika mäktiga. Och därför är ju det intressanta i den judiska och den kristna tron, det är tron på att Gud, Jahve, är den enda som är en sann gud. Det finns andra som kallas för gudar, det finns andra som önskar att vara gudar och det finns andra som man skulle kunna kalla för olika gudar. Men Gud är den enda som är sann gud och han är skaparen av hela universum. Det var alltså ingen annan som skapade tillsammans med honom utan han skapade allt av egen fri vilja. Han är oändlig, han är icke-materiell, alltså han är ande, han är allvetande, han är allsmäktig. Och därför så skulle man ju då enligt det här mönstret tänka sig att ja, men då är ju den här guden avlägsen. Gud han är långt borta och ju längre bort man är desto mindre bryr han sig om oss. Han som är så stor, han som är så mäktig. Så vad ska vi ta oss till för att nå upp till honom? Kan vi tanka kraft ut ur honom med speciella ritualer? Kan vi koppla oss på himmelens krafter med rätt liturgi eller någonting annat? Ska vi offra 1000 lamm för att nå honom och så vidare? Och svaret på det är nej. Jesus sa, så ska ni be vår far i himmelen. Vem är det som är i himmelen? Jo, det är vår far. Och den här dubbelheten, alltså den Gud som är allsmäktig och den Gud som är nära, det är samma Gud. Den evige, den ofattbare, kungen som regerar över allting är din och min far. Och han är far för den minsta troende, den nyfödde, den fattigaste, den svagaste, den mest okunnige. Det är Gud för oss. Så far är, som jag sa i det förra programmet, det mest intima och nära sättet som vi kan beskriva någon på. Det handlar om kärlek, om närhet, om omsorg, personligt engagemang. Det är vad Gud är. Så när vi ber till Gud så ber vi till vår far. Och det betyder att han bryr sig, han vill vårt bästa, han vill verkligen göra gott för oss. Hade han inte velat det så hade det varit helt meningslöst att be. Vi ber inte till en tyrann, det är helt meningslöst. Vi ber inte till en psykopat, en sån hade inte lyssnat på oss, utan vi ber till vår far. Å andra sidan, om Gud är kärleksfull och han är en kärleksfull far som är vanmäktig, alltså inte kan göra någonting, så är det också väldigt onödigt att be till honom. Varför ska man be till någon som inte kan svara? I Bibeln så finns det en historia som jag kommer att tänka på, den här berättelsen om den arameiska överbefälhavaren Naaman som skickade en förfrågan till kungen i Israel, för han hade hört om att i Israel så fanns det en gud som kunde hela, och därför så skickade han en förfrågan till kungen där och frågade om han kunde helas från spetälska. Och Israels kung missförstod den här situationen och blev upprörd och väldigt förskräckt, för han trodde att det var Naaman som sökte en ursäkt för att starta krig mot honom, för uppenbarligen så kunde inte kungen hela honom även om han ville. Men så fick profeten profeten Elisa fick höra om Naaman och sände bud till kungen och sa att han skulle sända Naaman till honom därför att Gud både kunde och ville hela. Och jag tycker att den här berättelsen, det är inte det den handlar om, men den visar ändå den här skillnaden mellan det att vara en som bryr sig och att vara en som kan. Men Gud är både den som bryr sig, den som vill lyssna och den som kan lyssna. Så vi ber till vår far för att han vill lyssna på vår bön och vi ber till han som är i himmelen för att han kan svara på vår bön. Så vad har vi lärt oss idag och vad kan det vara bra att tänka på när man ber Fader vår eller någon annan bön som bygger på samma idé? Jag skulle vilja säga att dels har vi sett att det är en gemenskapsbön, antingen för att den är tänkt att bes i gemenskap, men kanske snarare för att vi ska tänka på både oss själva och andra när vi ber den. Men det jag tycker att vi verkligen ska komma ihåg från det här programmet är just det här med vad det betyder att ha en far i himmelen. En son eller en dotter har alltid tillgång till sin far under normala omständigheter. Man behöver inte fråga om lov att möta sin far. Alltså kungen eller statsministern eller en presidentsbarn har ändå tillgång till sina föräldrar. Och så säger också Bibeln att vi kan träda fram inför nådens tron med frimodighet genom det som Jesus har gjort för oss. Så när vi ber, när du och jag ber, så är det å ena sidan med den här innerligheten och närheten och kärleken och tacksamheten och allt liknande som vi talade om i förra programmet. Men å andra sidan så är det med en värdighet som sig hör och bör när man ställer sig på helig mark. För bönen ger oss tillgång till himmelen, den värld där Gud verkligen regerar. Det är en nyckel in i Guds makts centrum. Och den dubbla dimensionen hoppas jag ska kunna fylla dig och mig med tacksamhet. Att universums herre är din far. Att den oändlige är din vän. Det är verkligen tröst i en svår värld. Och det är vad Fader vår, den här bönen, ger oss. Och naturligtvis så ger den mycket mer. Men det ska vi tala om i kommande program. För den här gången så får jag tacka för att du har lyssnat och önska Guds rika välsignelse. Jag tänkte att vi ska avsluta det här programmet med att lyssna på sången Universets Herre. Den är på norska, men jag hoppas att det ska vara möjligt att förstå. Ska bara nämna att du har lyssnat på ett program från Maranata Podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds i närradio över Stockholm och Örebro. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörandet.